Vilka grejer ni har. Underbart att få tillbe. Gud är god. Kan vi säga det tillsammans? Gud är god. Gud är helig. Gud är evig. Bra. Gud är god. Gud är helig. Gud är evig. Ni behöver inte säga efter hela prediken. Det kan vara bra för minnet, men vi kan stanna där. Gud, du är så god. Vi är så glada att vi får tillbe dig. Jag ber att du talar till oss nu, Herre. Tala in i våra hjärtan. Låt ditt ord bli levande för oss, Gud. På riktigt levande i oss. Det gör någonting med oss, att det förändrar oss, Herre. Att det får gå in och skära i oss och skära bort det som inte ska vara där. Gör oss mjuka idag, Gud, så att du får röra vid oss. Gör oss ödmjuka inför din helighet, Gud. Förlåt för att vi inte alltid, kanske sällan, inser hur stor du är och hur god du är och hur helig du är och hur evig du är. Hjälp oss idag, Herre, att förstå lite mer av det. Kom, Herre. Tack att du är här. Amen. Hörde ni vad Björn berättade förut? De fick be till frälsning med 17 personer på en New Age-mässa i Stockholm. Missar ni det eller? 17 mål på bortaplan liksom. Det är helt fantastiskt. Gud är så god. Gud är så god. Jag tänkte predika om Guds fruktan idag. Öva dig i Guds fruktan har vi som tema idag. Just det, jag skulle haft min... Så jag kan styra lite där, får vi se. Vi har ju kört några söndagar här nu med CrossFit. Känns det bra eller? Börjar ni bli lite fit i er ande? Börjar ni komma i form? Börjar ni känna att det händer grejer på riktigt? Det är viktigt att stanna upp och ställa den frågan. Utvecklas jag? Bli min tro större, bli min närhet till Fadern intimare. Är min lovsång mer innerlig? Längtar jag mer efter bönen och efter ordet? Jag känner det personligen. Det händer jättemycket i mig. Och det är så underbart att höra alla vittnesbörd om att vi läser Bibeln. När jag pratar med folk hela tiden och säger att vi läste Bibeln. Eller varje kväll när vi ska somna så ligger vi och så läser vi Bibeln tillsammans. Eller andra lyssnar på Bibeln och man gör olika saker. För att vara med på den här andliga klassiken. Läsa hela Bibeln på ett år. Eller Nya Testamentet på ett år. Fantastiskt. Och jag tror det gör någonting med oss som församling. När vi tar Guds ord på allvar. Nu har jag koll, tror jag. Så här står det i första Timoteusbrevet 4, vers 7-9. Öva dig i Guds fruktan. Kroppsövningar är nyttiga på sitt sätt, men Guds fruktan är nyttigt på alla sätt. Säg alla sätt. Med sitt löfte om liv både för denna tiden och den kommande. Detta är ett ord att lita på och värt att ta till sig. Vi tror att hela Bibeln är Guds ord, eller hur? Inspirerat av Gud. Och så i Guds ord så står det så här. Det här är ett ord att lita på och värt att ta till sig. Då måste det vara otroligt viktigt. Att kroppslig övning, det är nyttigt på sitt sätt. Det är bra att röra på sig. Det är bra att använda sin kropp, att träna, att vara i form. Det finns så mycket som är bra med det. Men Guds fruktan är nyttigt på alla sätt. Det påverkar hela vårt liv. Och inte bara livet här och nu. Inte bara för den här tiden står det. Utan för den kommande. Eller hur? Våra liv här på jorden, hur långa de nu blir. 70, 80, 90, 100 år kanske om man har tur. 110 kanske. Men mycket mer än så blir det inte här på jorden. Det är ganska lite i förhållande till evigheten. Men Guds fruktan är nyttig både för den här tiden och den kommande. Och det står att vi ska öva oss i Guds fruktan. Att öva. Vi har varit inne på det många söndagar nu under CrossFit. Men det händer ju någonting med oss när vi övar på olika saker. Då blir vi förhoppningsvis bättre. Ju mer man gör någonting, ju bättre blir det. Experterna säger att 10 000 timmar behöver du liksom göra någonting för att bli proffs. Liksom, för att bli riktigt, riktigt bra på det. Och jag har börjat öva mig i gymnastik. Det är ju min nya grej. Jag berättade det här någon gång för ett tag sedan. Alla som är med i AMT, upp med handen. Jag har Lina här, Lukas, Peter är inte här idag, inte Johanna heller. Men vi har ganska många från Salem här som är med. Du är med också. Avancerad motorisk träning, AMT. Vi kör in i Vänersborg, måndagar och onsdagar. Och vi övar på olika former av volter. Och det är så roligt. Om man blir bättre hela tiden. Och så har vi duktiga tränare som står och säger, ja men tänk på det här, gör så här, ändra det här. Och så gör man en liten justering och så märker man, aha, nu blir det ännu lättare. Och jag har haft en dröm sedan jag var liten att jag skulle vilja kunna göra så här rondat, flickis, alltså handvolt bakåt och sen salto bakåtvolt. Och i måndag så var jag nära, jag har sista steget kvar, men här är jag kör de första delarna i alla fall. Rondat, flickis. Och jag har utvecklats och är jätteglad för det. Snart är jag där, snart kommer bakåtvolten. Lukas satte även bakåtvolten, så en applåd för honom. Och det här handlar om att öva och att våga. Det är väldigt mycket det handlar om. När man gör en flickis, då måste man bara våga lita på att jag kommer landa på de där händerna när jag kastar mig helt bakåt. Och så får man tips om hur. Men vågar man inte så händer ingenting. Liksom. Då faller man på rygg bara. Puff. Men om man vågar. Och på samma sätt tror jag det är i Guds rike. Det handlar om att öva, det handlar om att våga. Och vad är det? Det står här i första Timoteus att vi ska öva oss i. Jo, vi ska öva oss i Guds fruktan. Vad är det? Vad betyder det? Guds fruktan. Det är lätt att tänka att fruktan, det handlar om att vi ska vara rädda för Gud. Men det är inte det handlar om. Det handlar inte om att leva i skräck liksom, för att Gud är farlig på det sättet. Utan det ordet som används, som översätts med fruktan på svenska, både det grekiska och hebreiska ordet, kan även betyda vördnad eller att visa respekt eller att ha tillit till någon eller något som är så mycket högre än oss själva. Så Guds fruktan är vördnad. Och det är också ett svårt ord. Ett gammalt ord som vi kanske inte använder så mycket. Men att visa vördnad för någon, det är att visa att du har en högre ställning än jag. Du är någonting annat. Liksom. Det finns mer i dig. Och jag vill vörda det hos dig. Jag vill visa respekt. Jag vill visa att du är någonting annat. Vi har ju inte, alltså Sverige är ju ett land som bygger på väldigt platta strukturer. Så där. Vi har inte så mycket av hierarkier eller att det finns en överhet. Vilket jag på många sätt tror är bra bland människor. Kungen är väl nästan det enda idag där man liksom måste säga ni eller ers majestät. Och man visar någon form av vördnad. Så. Men jag tänkte på det faktiskt lite grann. Vi var inne, jag och många andra, förra söndagen i Vänersborg. För då började Gunilla som ny kyrkoherde i Vänersborg. Och vi hade en sån kyrkoherdemottagning på gudstjänsten. Och sen var vi i Folkets hus och hade en middag för att välkomna henne. Och då var biskop Åke Bonnie där. Och jag är inte, liksom, vi tillhör inte Svenska kyrkan. Och det här biskopssystemet är för mig lite sådär. Jag är inte helt med på det alltid sådär teologiskt heller kanske. Men ändå, sådär, man satt där och så bara, där sitter en biskop. Det var ändå någonting i det som väckte någon form av så här vördnad och respekt i mig. Att, amen, där sitter biskopen. Liksom. Vi hade tänkt ta en selfie med biskopen, men han smet så snabbt. Men här är i alla fall jag och John Derneborg och Gunilla, då, nya kyrkoherden i Vänersborg. Få en selfie med biskopen någon annan gång. Men det handlar om vördnad. Och Gud är ju den som verkligen är värd vår vördnad. Mycket mer än en vare sig biskop eller kyrkoherde eller kung till och med. Det är på en helt annan liga. Han är värd vår tillbedjan till och med. Han är värd allt. Han är värd Guds fruktan. För Gud har all makt i himlen och på jorden. Det säger vi många gånger. Det är lätt att slänga sig med kanske vissa så här stora ord. Men tänk dig in i det. Gud har all makt. Både i himlen och på jorden. All makt tillhör honom. Gud är evig, sa vi i början. Det vill säga han har funnits för alltid och kommer finnas för alltid. Vi människor, det är så kort den stund vi finns till här på jorden jämfört med Guds evighet. Gud är evig. Han har all makt. Han är skaparen, säger vi. Det är han som har skapat den här världen. Den är hans. Eller hur? Det är hans. Han har skapat jorden. Han har skapat universum. Alla planeter, alla solar, allting. Det är hans. Han är skaparen. Och Gud är den som ska döma levande och döda. Det är inte vi som bestämmer vad som är rätt och fel eller vem som ska liksom, vad som ska hända efter döden. Det är Gud som är domaren. Gud är helig. Det finns en bra berättelse i Bibeln som tar bort den här med, som hjälper oss att förstå. Det är från Markus 4 och 35-41, där det står om att lärjungarna är tillsammans med Jesus ute på Galileiska sjön i en båt och det blir storm. Ni ser en bild av det här. Det är kaos, de är helt så här, vad gör vi liksom? Jesus ligger och sover i båten. Så de väcker honom. Jesus, märker du inte vad som händer? Det är storm, vi håller på att gå under. Och berättelsen avslutar med att Jesus säger: varför är ni rädda? Har ni ännu ingen tro? Och så står det, då greps de av stor fruktan och sa till varandra: vem är han? Till och med vinden och sjön lyder honom. Först anklagar Jesus dem för att de är rädda och inte har tro. Och sen står det att de grips av fruktan. Så han skiljer på de här orden här. Och visar att först var de rädda för det liksom, för stormen. För det sånt som kan komma mot oss liksom. Det ska ni inte vara, säger Jesus. Lita på mig, tro på mig. Ni behöver inte vara rädda för någonting egentligen så länge jag är i båten, så länge jag är med er. Och när de förstod det, då greps de av fruktan. Eller ordagrant står det egentligen, de fruktade en stor fruktan. Och det är samma ord som används här som används när det står Guds fruktan på andra ställen. Alltså då fruktade de Jesus. Alltså då fick de en så stor vördnad för honom. Och Jesus anklagar dem inte för den liksom, fruktan. Han byter ord från rädsla till fruktan. För att visa att det här är någonting annat. Rädsla för stormen eller fruktan för Gud. Det är den frågan vi kan ställa oss in i våra liv. Hur lever jag mitt liv? Lever jag med ständig rädsla för stormarna som kommer? Allt som händer. Eller lever jag i Guds fruktan? Där jag har förstått att Gud är större än stormen. Så att jag kan falla på knä och säga att du är Herre. Du är värd min tillbedjan. Lärjungarna började förstå något mer om vem denne man var. Och det väckte en ny nivå av tro i deras liv. Gud är helig. På 600 ställen i Bibeln så står det om Guds helighet, att han är helig. Det är också ett stort ord och kanske ett ord vi inte helt förstår. Enkelt förklarat kan man säga att det betyder att han är avskild eller att han är annorlunda. Hans helighet handlar om hans annorlundahet. Hur totalt väsensskild han är mot mig eller dig eller någonting annat som vi har mött på i den här världen. Gud är inte en bättre version av den bästa människa du kan tänka dig. Gud är Gud. Det är någonting helt annat. Han är helig. Och när man läser Bibeln nu, liksom, när man börjar från början igen. Jag är i fjärde Mosebok, har precis börjat i nu. Hela tredje Mosebok egentligen. Leviticus, det handlar om lagarna. Alltså prästernas olika lagar för renhet, lagar för offer. Och rutiner kring det. Och det är jättemycket och väldigt detaljerat hur det ska funka. Varför finns allt det? Man kan tänka sig, varför ska jag läsa det här? Och vad har det här med mig att göra? Och varför är det så invecklat? Och varför står det så många gånger? Och varför är det så konstiga saker som ska göras? Och varför är det så mycket blod? Och varför, ni vet, det kan väcka mycket sådana frågor. Men jag tänker så här när jag läser det. Okej, Gud är helig. Det är inte helt enkelt att komma nära en helig Gud. Det står på flera ställen i Bibeln att ingen kan komma nära Gud och leva. För vi är inte heliga i oss själva. Bara Gud är helig, står det. Så därför behövs hela den här apparaten i Gamla testamentet för att på något vis göra det möjligt att komma nära Gud. Att få försoning, att få förlåtelse för synd. Och så läser jag parallellt Nya testamentet, evangelierna. Så läser man om Jesus Kristus. Om vem Johannes säger. Där är Guds lamm. Han blir det sista offret. Det sista blodet som behöver utgjutas. När Jesus dör på korset så gör han det för att öppna vägen till Fadern. Bortanför all den här omständiga renhets- och offerkulturen som behövdes innan Jesus Kristus. Och det är så stort så att jag tror att vi många gånger glömmer hur fantastiskt det är det Jesus har gjort för oss. Han öppnar en väg till en helig Gud så att vi genom hans försoning kan få bli renade och få närma oss Fadern. Och få en nära och intim relation med Gud. Men Gud är ju lika helig idag som han var under tredje Moseboks tid, om ni förstår vad jag menar. Ibland faller vi i fällan och tänker, men Gud är vår kompis. Jesus är vår kompis bara. Eller vi har någon så här, vi använder sådana ord. Och det är sant, alltså, Gud är vår vän, han säger det. Jag kallar inte längre för tjänare vet inte vad deras herre gör. Jag kallar er vänner, och det är helt sant. Men Gud är fortfarande lika helig. Gud är fortfarande lika väsensskild från oss. Gud är fortfarande Gud. Men han har gjort en väg möjlig för oss att komma nära. Och synden är lika allvarlig idag. Fast vi inte behöver skära huvudet av en duva eller andra saker. Så är priset lika högt för synd nu som då. Men Jesus betalade det priset. Han dog i vårt ställe. Eller hur? Och nu blir jag lite tung ett tag. Men sen kommer jag bli glad igen. Nej, men så här. Alltså, om Gud är helig. Och han säger dessutom att vi ska vara heliga. På grund av hans helighet. Vi kan få bli det genom Jesus Kristus. Hur förändrar det mig? Hur förändrar det mitt sätt att leva? Mitt sätt att tänka? Mitt sätt att vara? Gör det det? För evangeliet, alltså de goda nyheterna, är ju inte att allt är okej. Okay. Lev som du vill. Kör på. Gud är snäll. Gud är så snäll. Han sitter och han bryr sig inte så mycket om vad du gör. Det är inte evangelium. Det är att man har tappat greppet och inte orkar bry sig längre. Evangeliet är att du kan få omvända dig och få börja tro på Jesus Kristus. Och genom det så får du den helige ande och kraft till att leva ett annat liv. Omvändelse och tro Både Johannes döparen och Jesus talar om detta. Omvänd er och tro de goda nyheterna. Guds rike är nära. Men omvänd er och tro. Och omvändelse, det är ju att sluta med det dåliga. Sluta med det som inte behagar Gud. Sluta upp med det. Vänd dig bort ifrån det. Och så vänder du till Gud istället. Och ber Gud om nåd och hjälp. Sluta med dåliga vanor, tankemönster, handlingar, beteenden som bryter ner. Som går emot Guds vilja. Be om förlåtelse, ångra sig. Börja om, rensa upp, lägga korten på borden, städa ut skeletten. Vi har massa ord för detta. Det är det handlar om. Att säga, okej, Gud, jag vill ge dig allt. Jag vill omvända mig från det där andra. Allt som inte leder till någonting gott. Allt som bryter ner. Och så vill jag ta emot din nåd och ditt liv. För du är helig Gud och jag vill komma nära dig. Jag skulle vilja uppmana och uppmuntra oss alla att sluta säga, ja, men vi är ju inte mer än människor. Så säger vi många gånger. Jag har sagt det också. Jag hör många som säger det. Men om du tror på Jesus Kristus, då är det lögn att säga så. För då är du mer på ett sätt. Du är en ny skapelse i Kristus. Och då kan man inte gömma sig bakom, ja, vi är inte mer än människor. Sådär. Jag förstår vad man menar. Man menar att det är klart att det blir fel. Och så är det. Så länge det handlar om människor så kommer vi göra fel. Och det kommer bli missförstånd och vi sårar varandra och allt sådär. Men vi är mer än människor på ett sätt. För att vi har fått ta emot Jesus Kristus. Vi är fortfarande människor. Men vi är födda på nytt. Vi är en ny skapelse i Kristus. Och han vill förnya våra tankar. Så att vi kan se vad som är gott. Han vill förnya våra tankar genom sinnets förnyelse. Så vi kan avgöra vad som är gott. Och som behagar honom. Och när vi vet det. När vi förstår att det här är Guds vilja. Då ska vi också göra det. Tro på att det går. Ungefär som när jag övar på rondat. Då insåg jag nu, jag har alltid liksom kunnat göra en rondat. Men jag insåg när vi övade i måndags att jag har satt mina händer fel. Och så kunde de bara visa, nej, så här ska händerna sitta. Aha. Och när jag förstod det så blev det mycket lättare att komma rätt för att liksom komma in i nästa flickisen liksom. En liten, liten detalj. Och så jobbar Gud med oss också. Han kommer och så säger, men du, det här i ditt liv, det är inte enligt min vilja. Det området, där funkar det inte just nu. Aha. Och så får vi omvända oss. Tjung. Och så märker vi, nu kommer jag djupare in i Guds närvaro. Jag får ta del mer av hans helighet och härlighet. Någonting måste förändras i oss för att vi ska få ett annat resultat. Och det här handlar inte om att vi ska vara perfekta. Det är ingen som är perfekt. Det är bara Gud som är det. Vi är alla bristfälliga på massa olika sätt. Och kommer alltid vara. Men det handlar om att vara beredd att vända om. Det bästa exemplet på detta i Bibeln är ju David. Kung David. Han beskrivs på många ställen som en man efter Guds hjärta. Men han gör jättemånga fel. Gång på gång misslyckas han med olika grejer och lever helt liksom mot Guds vilja. Men han har hela tiden en attityd av att omvända sig. När han får det påpekat för sig, när han förstår att han har gjort fel, då vänder han om. Och någonting händer. Och han får uppleva befrielse. Och Gud välsignar honom och är med honom. Så omvändelsen är viktig. Om vi ska närma oss en helig Gud. Och tro. Tro är att lita på. Att lita på att Jesus kan förlåta. Lita på att hans död på korset ger nåd. Lita på att helig ande vill fylla mig med kraft. Så att jag kan leva ett annorlunda liv. Så här står det i 1 Petrus 1:2. Ni tackade ja till Guds, vår fars inbjudan att få tillhöra honom. Och har nu fått förlåtelse för era synder eftersom Jesus dog för att ta vårt straff. Precis så som Gud för länge sedan hade planerat. Och genom kraften i Guds ande kan ni nu lyda Jesus Kristus och leva helt för honom. Jag ber att Gud ska visa er godhet och att ni mer och mer ska fyllas av hans frid. Det där tycker jag är underbara ord. Genom att vi har tackat ja till Guds erbjudande så får vi möjligheten att faktiskt leva så som Jesus har sagt. Genom kraften i Guds ande kan ni nu lyda Jesus Kristus och leva helt för honom. Wow! Vi kan förändras. Vi kan leva på ett annat sätt. Vi kan säga nej till synden i våra liv. Det där som förstör och bryter ner. Genom den helige ande har vi kraft att säga nej till det. Och säga ja till Guds väg, Guds sätt att leva. Och då ska han visa oss godhet så att vi mer och mer fylls av hans frid. Värdera det heliga livet, vänner. Värdera det heliga livet högt. Fundera igenom hur kan jag få leva ett liv som ärar Gud? Hur kan jag leva ett liv som ärar en helig Gud? Trösta dig inte med att alla gör fel ibland, utan öva dig i Guds fruktan. Förstår ni skillnaden på det? Ibland tröstar vi oss i fel saker. Vi tröstar oss i att ja, jag gjorde fel, men det gör ju alla andra också. Det är ju ingen tröst egentligen. Det är ju supertråkigt att alla gör fel. Trösten är ju att jag kan få nåd och förlåtelse och kraft att försöka på nytt. Att börja om. Eller hur? Det är Guds nåd. Påminn dig om Guds helighet. Det sista jag ska säga är att Guds fruktan är också hopp. Många gånger i Bibeln, i Psaltaren framförallt, så står de parallellt med varandra. De som fruktar Gud, de som hoppas på Gud. Det är liksom, det hör ihop. Att frukta Gud, det är att ha sitt hopp i Herren. Fortsättningen på den vers vi läste förut. Vi läste det här i början, från 1 Timoteus 4, 7-9. Vers 10, där står det: det är därför vi strävar och kämpar. För vi har satt vårt hopp till den levande guden som är en frälsare för alla människor, särskilt för dem som tror. Sträva och kämpa. CrossFit. Oh, kom igen. Kämpa för detta i ditt liv. För vi har satt vårt hopp. Vi hoppas på den levande guden. Och i Psaltaren 33 så står det: Herren vakar över dem som fruktar honom, över dem som hoppas på hans nåd. Hör ni där? Fruktar, hoppas. Han räddar dem från döden och håller dem vid liv i hungerstid. Vi sätter vårt hopp till Herren. Han är vår hjälp och vår sköld. I honom har våra hjärtan sin glädje. Vi förtröstar på hans heliga namn. Herre, låt din nåd vila över oss, för vi hoppas på dig. Den enda rätta responsen på Guds helighet när vi börjar inse den, det är tillbedjan. Att sätta allt vårt hopp till honom. Att bara säga att du är värd allt, gode Gud. Och att öva sig i Guds frukten, det är att ha sitt hopp i Gud. Och det är lätt att säga att jag hoppas på Gud. Och så tittar man på mitt liv. Ser det ut så? Eller hoppas jag på en bra pension? Hoppas jag på min familj? Har jag mitt hopp i mina vänner? Har jag mitt hopp i min popularitet? Har jag mitt hopp i min hälsa? Det är ganska många andra saker där vi kanske faktiskt sätter vårt hopp. Och så tänker jag, vad skulle hända om min hälsa försvann? Om jag inte kunde stå här? Om jag inte kunde tjäna pengar? Om jag inte kunde... Hur skulle mitt hopp se ut då? Är det ytterst i Gud? Eller vad är mitt hopp någonstans? Vem eller vad hoppas jag på? Och jag skulle vilja säga att allt som jag hoppas på utanför Gud, det kommer bli mitt fall på något sätt. Vi kan inte ha vårt hopp där. Men Guds fruktan är nyttig på alla sätt. Med sitt löfte om liv, både för denna tiden och den kommande. Jennifer och... vilka var det mer? Emilia... Kan ni komma upp? Kairi? Kristin? De ska sjunga en låt nu på engelska som heter Clear the Stage. Och den handlar ganska mycket om att plocka bort allt annat.